Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vi firar att Sverige fyller 500 år.
Vad var din fråga?
Varför ni tar en svensk flagga?
Men varför ska vi ha en svensk flagga för?
EUs medlemsländer har enats om en gemensam asyl- och migrationspolitik.
Ja, det känns faktiskt fantastiskt. Den här frågan har ju varit låst och blockerad sedan 2015-16.
En dag i taget och bara njuta av tillvaron. Och känna hur det är att leva utan fotbollen.
Ukraina har inlett sin väntade motoffensiv mot de ryska styrkorna.
Det forsande vattnet från den förstörda kraftverksdammen har nu översvämmat 24 samhällen.
Why would we do it? And besides, the Ukrainians were threatening to ruin the dam long time.
Why would Ukraine do this to its own territory and people? It just doesn't make sense.
Before God and my family, I'm announcing that I'm running for president of the United States of America.
Och idag presenterades årets sommarvärdar i P1.
Jag tänkte faktiskt prata om en tid i mitt liv då jag kände mig maktlös.
Ja, lika säkert som att sirenerna slår ut är det att Sveriges Radio presenterar årets sommarvärdar där Annie Lööf blir först ut. Donald Trump utmanas av ett tiotal andra om att bli republikanernas presidentkandidat och i startfältet finns nu hans förre vicepresident Mike Pence. Ukraina inleder sin länge omtalade våroffensiv samtidigt som vattnet från den kollapsade kraftverksdammen stökar till spelplanen och hotar allt från miljö till människor och jordbruk. Vem, varför och vilka blir konsekvenserna? Exit Zlatan, studentflaggdebatten och den historiska migrationsöverenskommelsen inom EU kommer vi också hinna med i denna veckopanel där jag, Jörgen Wittfeldt, leder samtalet. Välkomna! Och vår eminenta panel utgörs den här veckan av vår kanske mest inarbetade konstellation. På kvartals internlingo kallas den kort och gott SWJ. Suonen Wetterstrand Jönsson, välkomna!
Tack, tack.
Tack så mycket.
Ja, ni behöver väl ingen vidare egentligen presentationen så. Trogna lyssnare känner till vad ni annars gör. Maria är i Bryssel hos Milton och Daniel är på Katalys och Henrik, du är lite överallt kan man ju säga.
Ja, det får man verkligen säga.
Veckopanelen tillagas ju med ett recept som består av korta uppvärmningsämnen och lite längre fördjupade teman. Och jag går pang på, dagens första kortämne är det här.
Det har gått många år. Jag menar, varje år har jag lärt mig något, varje dag. Jag tror jag har fantastiska minnen att tänka på. Långt framöver.
Det var en ovanligt ödmjuk, allvarlig och rörd Zlatan Ibrahimovic som i måndags meddelade att han helt slutar som fotbollsspelare. Men att han skulle tillbringa resten av livet med att smälta sina minnen är det nog få som tror. Så vad tror ni? Henrik, vi börjar hos dig i Malmö. Zlatan är ju ändå därifrån.
Ja, vet du vad? Jag ska säga att jag är ingen stor fotbollskille alls. Men jag blir också rörd. För att oavsett hur man betraktar Zlatan som inte bara idrottsman utan som kulturellt fenomen så är han ett av de absolut största varumärkena som har kommit ur Sverige tillsammans med ABBA och IKEA och Ingmar Stenmark. Frågan är om man inte är ändå större eftersom fotbollen faktiskt är så enormt stor över hela världen.
Mm, går du igång som entreprenör då? För det är han ju faktiskt också och kanske ännu mer på väg att bli.
Ja och nej. Egentligen är det väl så att jag faktiskt vill så utsträcka ett känsloregister. När jag hör någon så här med fuktiga ögon själv avsluta en extremt framgångsrik karriär på ett ganska värdigt sätt. Det vill säga innan, han började inte förfalla, han slutade när han fortfarande var extremt bra, extremt uppburen. Fint gjort. Men den andra parallella spaningen, det är just entreprenörskapet. För att om man tittar tillbaks på gamla idrottslegendarer så har de inte alltid varit så framgångsrika på att förvalta vad de skulle göra efter. Och Zlatan är ju redan en mycket framgångsrik entreprenör. Så att jag tvivlar inte en sekund på att han kommer ge sig in i en massa intressanta branscher och ta fram olika saker och använda sitt varumärke. Och det ska bli jättekul att se. Och jag önskar Zlatan varmt lycka till och tackar honom för vad han har gjort för svensk idrott.
Maria, det här är ju en jättefråga, men vad har Zlatan betytt hittills för Sverige i allmänhet och kanske framförallt då för fotbolls-Sverige?
Jag tror att han har betytt jättemycket för väldigt många ungdomar som är intresserade av att skapa sin karriär inom fotboll. Både ungdomar som har liksom helsvensk bakgrund sedan jättemånga generationer tillbaka och ungdomar med bakgrund från utanför Sverige, men kanske framförallt den senare gruppen, att visa att man kan bli liksom Sveriges bästa, största fotbollsspelare. Och det tror jag har varit jättebetydelsefullt för många för att de ska också inspireras och själva våga satsa. Och inte bara på fotboll utan även på andra sporter naturligtvis.
Han betraktas ju eller behandlas nästan som en kunglighet. Det kanske kan vara så där extra lockande för om man är uppväxt i orten och ser att vi kan också komma dit där liksom svenskarna bugar och bockar och skrapar med foten, eller?
Ja, men lite så kanske. Men han är ju inte en helt igenom okontroversiell figur på det sättet, utan han är ju lite kaxig och han har lite attityd. Och det har ju varit tillfällen då han inte har ställt upp för landslaget eller han kanske inte har gjort så bra ifrån sig som folk hade förväntat sig. Sådär, och det har varit mycket kritik. Men jag tror att allt det blir som bortblåst nu när han slutar. Nu kommer han att vara större än någonsin när han tar steget bort ifrån fotbollen. Och han kommer ju kunna välja och vraka och göra precis vad han vill. Så jag ser framför mig att han kommer göra en massa med nöjes-tv. Nej, kanske inte. Han kommer få förfrågningar på varenda nöjes-tv-program. Att när helst han vill så får han vara med var han vill.
Vi ser Zlatan i Masked Singer.
Ja, precis. Masked Singer eller Let's Dance. Eller så. Jag tror tyvärr inte att han har så mycket relation till de här programmen. Så jag tror inte han känner någon jättestor lockelse i det där. Så det blir väl liksom kalsongmärken eller någonting istället.
Han har ju visat en enorm integritet hittills. Mm. Daniel, kanske utredare på Katalys kunde vara något.
Ja, absolut. Han och Lagerkrans kan jobba i tandem. Nej, men han är ju naturligtvis en enorm förebild. Jag tror också att just liksom för kids från förorter, liksom invandrarbakgrund, att han på något sätt visar att man kan lyckas och bli liksom accepterad i samhället. Att han visar att på något sätt så spelar det ingen roll var man kommer ifrån. Sen är han ju då på ett sätt också ett unikt undantag eftersom han liksom har blivit en av världens bästa, periodvis kanske den bästa fotbollsspelaren. Och det är ju också en unik situation. Eller liksom det är väldigt få förunnat att få en sån position. Själv som Hammarbyare då så var det lite det här att han skulle köpa och hålla på med Hammarby. Det var också då som det blev lite utsatt kring hans den här statyn nere i Malmö. Och jag föreslog då i någon tidigare podd när det var aktuellt att hon skulle ha den här lite lätt liksom övermänniskoidealsinspirerade statyn kanske flyttad till Millesgården där den skulle passa in bättre.
Nej, men han är statykyrkogården.
Nej, men
Daniel, låt mig inflika som boende i Malmö när det här utspelade sig. Jag har goda vänner som är mycket, mycket begeistrade i lojaliteten till sitt lokala lag. De beskrev den här statyn efter förvärvet av Hammarby som: vi är den enda fotbollsklubben i hela världen som har fiendens ägare som staty utanför vår stadion.
Ja, det är svårt att relatera till om man inte är så passionerad som... Men det råder väl inget tvivel om att Zlatan kommer fortsätta att låta höra om sig. Nästa kortare ämne då. Till en början trodde kanske många att kampen om att bli de amerikanska republikanernas presidentkandidat skulle bli spel mot ett mål eller möjligen en tvekamp mellan Trump och DeSantis. Men nu har alltså fler än 10 personer ställt sig på startlinjen och bland dem Trumps förre vicepresident Mike Pence.
It might be fair to ask why I'm challenging my former running mate. January 6th was a tragic day in the life of our nation. On that day, President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution. I chose the Constitution, and I always will.
Ja, även om få tror att Pence kommer att bli sist kvar så rör det här om i grytan, och nu har det också blivit känt att Trump som första president kommer att ställas inför en federal åtalsjury för hur han har hanterat hemliga handlingar. Så vad tror panelen? Kan han ändå bli partiets kandidat, Trump?
Ja, alltså jag tror ju att han med största sannolikhet också blir det. Om man inte väljer att avsäga sig detta eller hoppa av på något sätt. Och att väldigt mycket då i upplägget för det här valet i Republikanerna liknar ju då när han utsågs 2016, när var han valdes, alltså processen inför 2016 års val. Och det man kan säga då är ju att då var det väl 17 presidentkandidater, och han var ju väldigt otippad, men vann ju då, fick ett momentum. Nu har han ju redan momentum, han har ju runt 50% eller mer stöd i de här mätningarna. Och det är klart att blir det 15, 10, 15, 20 motkandidater som då liksom är från DeSantis då kanske 15, 20, 25% till liksom ner till noll. Det blir liksom som, ungefär som i Succession, liksom, att till slut finns det någon liksom lirare som egentligen är inne för att liksom få vara med någon gång i någonting som spelar roll bara. Brorsan där i Succession som är presidentkandidat. Alltså det ökar ju chansen då, det är en splittring så att säga. Chansen för de andra att vinna är ju att man hittar en stark kandidat, DeSantis eller någon annan, som man enar sig kring. Och även då är det ju svårt.
Maria, om du är tvungen att säga någon annan än Trump som ändå kanske skulle kunna, vem skulle det vara?
Ja, men det starkaste kortet är väl DeSantis som det verkar, men ja, man ska ju ändå, så här, jag tror ju också att det är ganska stor sannolikhet att det blir Donald Trump, men det kan också hända saker som är helt oväntade. Nu verkar han vara rätt immun mot oväntade händelser som att ställa sin förrätta och sånt. Men det kan ju hända någonting annat som kanske vi inte tror är någon stor sak, men som är stort för hans väljare, som gör att han blir mindre populär, eller någon annan lyckas med någonting som gör att de blir stora. Så att det är väl bra att det finns lite olika kandidater, även om det i dagsläget inte ser så troligt ut att det blir någon annan.
Det lät som du sa sannolikhet fast med ett R. Om du förstår vad jag menar. Ja, nej, men det, Henrik, alltså det är lätt att vara rädd för att Trump då, många tycker att det skulle vara obehagligt, men de andra då, är de så himla härliga?
Alltså, jag betraktar väl så här, att de har ett hyfsat stort startfält inom republikanerna. Det tycker jag visar på att det finns en vitalitet inom organisationen. Alltså det är ju önskvärt att det kommer fram många olika kandidater, och sen så får de slåss och göra upp om det där i demokratisk ordning, och sen så hittar man en och så vaskar man fram det där. Vad det gäller Pence ju körd, han har inte en chans. Utan det där är från början. Jag tror att det är helt enkelt posturing, att han vill bara markera distans till Trump genom att göra den här kandidaturen. Och ha sitt sikte inställt på någon annan typ av post genom den legitimiteten han hoppas vinna då genom att markera det avståndet. Sen så vad DeSantis anbelangar, så tror jag att han missbedömde sin chans och att hans plan har backfired. Att han har fått en mycket stor backlash från Trump-supporter som nu liksom utmålar honom som en förrädare. Som sviker Trump-idealet. Och vad det gäller denna ständiga Trump som alla talar om, så tror jag att oavsett vad man tycker om sakinnehållet, hans eventuella tölpighet och andra invändningar man kan ha mot hans stil, så tror jag att den här dramaturgin där gräsrötterna ser hur han hela tiden angrips av stora institutioner i samhället. Jag tror att folk uppfattar det här som att det gagnar honom. Att folk sluter upp med lojalitet i en slags underdog-dramaturgi där man säger att de stora krafterna ger sig på Trump därför att han utmanar den etablerade ordningen som vi alla underförstått är då lite missnöjda med.
Jag kan hålla med om det till långa vägar. Jag tycker att det som är det, liksom, olja och vatten här, så att säga, det som är det digitala här är ju att jag minns ju när George W. Bush var president och jag som ung liksom SSU-are tyckte att han var ju liksom satan ungefär, var Irakkriget och liksom, värre fanns ju inte liksom. Idag ser man ju honom som en stor hedersman och hans gamla far, liksom, CIA-gubbe, liksom, Reagans vicepresident och sen president. Även han startade ett krig liksom, nere i Gulfen. Är också när han dog då nästan fick statsbegravning eller han fick det hedersman liksom. Det är en skillnad mellan att vara höger och klassisk republikan, alltså där man också värnar republiken, och att vara någon sorts liksom populistisk charlatan som på något sätt utnyttjar republiken och är beredd att liksom egentligen överskrida demokratin. Och där tycker jag ju, jag kan ju verkligen ha massa synpunkter på många av de här republikanerna, Chris Christie och Pence och så. Jag skulle inte hålla med dem om väldigt många saker förmodligen. Men jag tänker att de är inom författningen. Där sänker man skatter, där bestämmer man olika myndigheters rådighet. Men man, liksom, man pajar inte staten.
Man kanske startar lite krig.
Man kanske startar krig. Oh. Man kanske avslutar krig. De här verkar ju mest inriktade på att avsluta krig och dra hem USA allihopa. Mm. Men man liksom förstör inte staten. Mm, okay. Man är inte en stor lögn. Liksom. Jag tycker det är otroligt viktigt.
Mm. Maria, det är ju nästan ingen i det där startfältet är ju liksom liberal eller nyliberal, utan det är bara liksom anti-woke och sådär. Ja. Hur har det blivit så? Ja.
Nej, men det är ju så deprimerande. Jag tror att det är liksom den farligaste delen i det här är ju att det, mycket av retoriken från alla kanter där bygger på att man ska skapa konflikter och att man ska polarisera och att människor ska tvingas att välja den ena eller den andra sidan. Det finns liksom ingen som har attityden att nu ska vi samla landet och lyssna på alla olika röster och synpunkter och försöka göra någonting bra tillsammans och sådär. Utan det är ju väldigt mycket hård retorik och utpekande av grupper och från båda håll delvis, men framförallt ifrån Trumps sida. Och det är ju, tror jag, otroligt farligt för landet i längden också.
Vårt sista kortare ämne innan vi går in lite mer på djupet handlar om en kär gammal tradition. Lite omotiverat kär kanske till och med. Ja, för det är ju dags igen. Igår torsdag presenterade Sveriges Radio listan över sommarpratare. Där finns den tidigare centerledaren Annie Lööf som inleder på midsommardagen. Författaren Camilla Läckberg och ålfiskaren PM Nilsson för att nämna några. Så frågan blir då, vem saknade ni på listan, Henrik?
Alltså det här blir ju direkt, alltså det är ju som Schlagerfestivalen på något sätt. Alltså, vann rätt låt, vilka är med på den här listan? Om jag ska vara helt sanningsenlig så är det så att den sista gången som jag lyssnade på det här, det var när Kvartals Ola Wong gjorde sitt sommarprat. Jag brukar inte lyssna på de här programmen. Mm. Jag tycker inte att de är jättebra.
Du säljer dig alltså till gruppen som håller med om mitt påstående på annonsen där, att det kanske är lite omotiverat hypat.
Ja, det är i min mening har det här, hela det formatet har överlevt sig själv. Varumärket är mycket, mycket större än innehållet som det står för.
Men det verkar ju lyssna jättemånga. Det verkar vara 1 miljon per program, säger de i alla fall.
Ja, det kanske det är. Jag har ingen aning om hur det här siffror är. Jag tycker bara att det är lite tråkigt. Ungefär som jag tycker Schlagerfestivalen är också lite tråkigt. Jag tycker inte det är så bra musik helt enkelt. Men sen så, det är kul att det finns fenomen, så, som, och det kan det väl få göra. Sen så Jag vill göra en liten inskjutning här också. Mm. För att vad jag studsade till lite grann på, det är att de har ju petat in den här grönstålentreprenören Harald Mix mitt i den här grejen. Och det är ju lite intressant, för att det här känns ju lite grann då, om jag ska vara konspiratorisk, som att det är så här folkhemswashing av liksom så här kreditgaranterade entreprenörssatsningar. Och det kan man ju diskutera.
Ja, det där är ju en fråga som skulle vara värd en egen, som skulle bli jättebra drag mellan dig och Maria och Daniel. Men alltså just den om grönt stål och så vidare. Men Daniel, har du samma relation till det här som Henrik, eller är du mera lägerelds?
Nej, men jag gillar ju liksom lägerelden. Sen tycker jag kanske att formatet är lite formpressat. Jag vet inte om det är att man själv lyssnar mycket mer på saker nu än man gjorde för 20 år sedan. Att man var lite hungrigare på den typen av berättelser för 20-25 år sedan. Jag kommer ihåg att vi hade liksom, vi hyrde en stuga i skärgården varje sommar. Vi hade en transistorradio. Och man kom upp liksom och skulle hänga upp sina bradbrallor. Och så liksom lunchekot är klart. Och så går man på radadadada. Och så liksom la man sig på sängen och sov. Eller så, jag hörde ofta på kvällen. De körde vid 22-tiden sådär, 23.
Efter kvällsekot.
Ja, efter kvällsekot. Och, liksom, och då lyssnade man på det och somnade till det på sätt. Och det tyckte jag om. När det blir det här poddandet man har i telefonen. Man ska liksom, då blir det lätt att jag glömmer bort, och så går jag in efteråt och lyssnar på 2-3 program. Och
bara de du verkligen vill.
De jag verkligen vill. Och en som jag tycker fortfarande är liksom sista 10 årens bästa, det är Johan Kronemans sommarprogram. Mm. Som jag tyckte var så här, det lyssnar jag ofta på. För att jag blir ofta liksom besviken på dem som sänds. Och så lyssnar jag på två gamla. Lena Anderssons, när hon intervjuar Jesus och Blair och vad det är. Hon liksom har något liksom superprogram år 2001 eller något sånt där. Och sen Johan Kronemans för 10 år sedan. Mm. Det räcker för mig.
Maria, du har ju faktiskt gjort det här 2011, va? Många liksom vittnar ju om en väldig hype kring det där, och att man blir så himla nervös. Nu var ju du i och för sig då liksom ganska van vid att tala till människor. Men ja, är det någon speciellt?
Det tyckte jag ändå. Det var lite press att fylla ett helt program med låtar.
Ja, vad det är den värsta pressen?
Innehåll.
Du gillar det.
När det gäller
hon
låtar,
har ju bara ett boyband liksom, och det.
Och
det var bara BTS.
På den tiden var jag ju inte ett fan av K-pop ännu. Så att, och jag hade också så här, jag hade den här ångesten att jag hade inte heller lyssnat så jättemycket på musik under de senaste åren. Jag vet inte om det var för att jag hade fått barn och sådär. Så att jag bad ju då Johan Norberg, som är en person med mycket bra musiksmak, att hjälpa mig med tips på vad jag skulle kunna spela för låtar. Och en del var ju sådana som jag kände till och som jag valde själv, och så var det några som jag tog med på tips av honom. Och jag fick så bra kritik för min musiksmak sen efteråt, så det var ju uppenbart ett genidrag från min sida att göra detta. Innehållsmässigt så var det också ganska mycket press, tycker jag, men ändå ganska roligt. Jag är ju inte en superprivat person. Jag tycker ju inte om att fläcka ut mitt privatliv liksom på detaljnivå i media. Men jag tyckte ändå att jag gjorde en del intressanta reflektioner som jag tror jag gjorde just för att jag behövde ha någonting att säga i det där programmet, och som jag sen också har liksom tänkt på efteråt. Så att, ja, men jag tyckte att det var kul. Jag var nöjd med mig själv och tyckte att det blev rätt bra. Jag fick ganska mycket positiv respons och en del som tyckte det var dåligt. Det är väl så.
En annan fråga, Maria, som jag tänker på. Du var visserligen inte aktiv partiledare då. Men nästan, du hade precis avgått. Men sen 2013 har jag märkt att de är helt borta. Förut så var ju partiledarna nästan obligatoriska. Det var ju alltid någon, och framförallt om det var de stora partierna. Men sen 2013 har inte jag hittat någon. Det var Löfven.
Nej, man brukade undvika partiledare eller partipolitiker när det var valår. Men annars så var det fritt fram. Jag tror att de måste ha ändrat det. Ja.
Men är inte det lite konstigt? De eller någon som har en teori?
Jo, men det kanske är därför förtroendet för politiker nu har sjunkit. Det är för de inte har fått prata i sommar. Annars så hade det ju varit, hela världen varit mycket bättre. Ja, jag tror det.
Ja, det blir utländska politiker i alla fall.
Ja, det blir ju president Sauli Niinistö, min exmans farbror.
Exakt.
Som ska prata.
Ska du lyssna på det?
Jag vet inte. Kanske jag ska.
Jag tänkte också kanske att jag skulle lyssna på Hanna Johannesson, som är mykolog, alltså svampvetare och professor. Jag tänker att det verkar vara mitt ämnesområde. det är kul ändå att en mykolog får vara med.
Verkligen, det låter ju också som att Sommar, trots Henriks tveksamhet, har några år kvar av lägre eldstatus i alla fall. Precis som veckopanelen för övrigt, från Kvartal, där det blivit dags för lite tyngre och dystrare ämnen. Det ska handla om Ukraina nu, där det spekulerats ju i månader om den så kallade våroffensiven. Nu är den igång av allt att döma och det rapporteras också att de ukrainska styrkorna har haft vissa framgångar så här inledningsvis. Vad säger du, Henrik? Kan det här leda världen närmare någon slags avslut eller paus? Eller vart är vi på väg, så att säga?
Vet du, Jörgen, jag ska säga rent ut sagt att allt som har med det här att göra är nu så komplicerat, så mörkt och så sorgligt att det är svårt att följa det. Och jag har inte längre någon aning om vad det är som händer.
Men en offensiv, känns det bra i magen på dig att de gör det, eller känns det meningslöst? Eller?
Det känns ju bra på det sättet som det känns bra när någon man hejar på försöker trycka tillbaks, naturligtvis. Mm. Men ur ett krasst perspektiv där det handlar om människoliv inför en liksom formidabel och mycket illvillig fiende. Gudarna vet alltså var det här bär någonstans. Mina tankar är på riktigt med det ukrainska folket. Vi umgås med många människor som har flytt därifrån, liksom, som vi har relationer till i Skåne. Alltså, jag tycker det här det är så förbenat mörkt. Alltså. Jag hoppas verkligen att vi får se slutet på det här snart. Men jag vet inte, det är så svårt.
Daniel?
Nej, men jag hoppas också. Jag har som vana att se Aktuellt på kvällen, och där står de numera varje kväll inför en stor karta och olika då duktiga militärtekniker i uniform, mer eller mindre uniform, då berättar om olika frontavsnitt. Och jag tycker själv att det här, jag hejar på Ukraina 100%. Jag hoppas att de trycker liksom ryssarna ända upp liksom, på att säga, till Ural, men liksom ut ur Ukraina. Och jag blir orolig för att det inte kommer gå så lätt som man kanske hoppas. Att man har pratat om den här offensiven. Och att jag hoppas att de har framgång. Igår pratade man om att man hade 12 bataljoner. Det är 60 000 man som har vilat upp sig lite grann. Kastas nu in i striderna. Det låter ganska lite. Har de folk ordentligt? Jag gissar att ukrainarna, till skillnad från de flesta ryssar, är väldigt dedikerade. De slåss för att liksom befria sitt land och få träffa sina sambos och fruar och barn igen liksom, och så. Så att de har ju allt att slåss för. Men det är ett jävla skitkrig det här, och ryssarna har grävt ner sig och gjort liksom, att gå in i de här liksom, slaktfällorna som ryssarna har byggt, det är inte något muntert alltså.
Alltså, och liksom dagstidsangreppen på Kiev. Alltså det är ju förfärligt att se, seriöst.
Nej, men det här är verkligen, det är liksom det som sker nu också när Ryssland också kör ihop sig med Kina, liksom man delar upp världen. Jag hade liksom ett långt samtal med en god vän som kan liksom Syrien och sådär ganska väl. Och liksom det är liksom mörka moln. Liksom. Det är någon sorts liksom två delar av världen som liksom delar upp sig nu inför något sorts väldigt, tror jag, långvarigt. Liksom. Kina brukar inte försvinna i första taget. De har hållit på rätt länge och kommer vandra länge. Och ryssarna är sega. Och det finns det här i den, alltså, den Putins liksom logik är ju någonstans att ett människoliv, eller 10 000 människoliv, eller 100 000 människoliv, eller en halv miljon människor, spelar liksom, så vitt jag förstår, ingen som helst roll. Utan man kan kasta in liksom ett helt Göteborg i den där köttkvarnen för att flytta en gräns 2 meter liksom. Och det gör ju på något sätt, det som händer, det här stämningsläget som Henrik är inne på, det är liksom det jag känner också, att vad fan har de för gränser? Vi kommer väl in på den här dammen snart, liksom. Det finns inga gränser. Kärnvapen, där finns det liksom utfästelser från USA som gör att dit är det nog ett tag innan de trycker på den knappen.
Maria,
men inget annat är de hindrade att göra.
Sverige har ju stolta traditioner, liksom många andra små länder, av diplomati. Men diplomatin överhuvudtaget känns ju, det är väldigt mycket snack just som Daniel var inne på, med folk i militäruniform, frontavsnitt och olika vapentyper och sådär, och det kanske behövs. Men diplomatin är ju den.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Helt frånvarande.
Ja, och det har den ju varit hela tiden egentligen. Det har ju varit ända sedan Ryssland invaderade Ukraina, så har det ju varit en väldigt stark uppslutning kring att Ukraina ska få det stöd de behöver, både mänskligt och militärt och humanitärt. Och det gäller ju hela Europeiska unionen egentligen, att det har funnits en ganska stark samsyn på detta med vissa mindre undantag. Och det där är ju en ganska, om man tittar i ett lite historiskt perspektiv, ganska intressant. Både det här med hur Sverige snabbt förändrade synen på NATO, men också hur vi har förändrat synen på vapenexport, där vi ju egentligen har ett förbud mot att exportera vapen till länder som befinner sig i krig och konflikter. Som ju bara fullständigt har ignorerats. Och inte ens, det ifrågasätts inte ens. Jag ifrågasätter inte ens att man har liksom helt frångått de principerna.
Varför gör du inte det då? I och med att...
Ja, nej, men därför att det är ju en sån uppenbart brott som Ryssland har begått med, i och med den här invasionen. Det är väldigt svårt att se det på något annat sätt. Och det känns också som att det är väldigt svårt att se att det skulle finnas en jättestor möjlighet till diplomati från våran sida här i Europa i alla fall. Det är möjligt att Kina skulle kunna vara i en position att de skulle kunna utöva någon form av diplomati i det här läget. Men vi är inte i den positionen. Särskilt inte efter, när vi har ansökt om medlemskap i NATO. Så hade det varit en annan konflikt någon annanstans, vi inte hade varit medlemmar i militärallians, ja, vi kanske hade haft människor som hade kunnat bidra. Finland har ännu faktiskt mer erfarna, duktiga diplomater än vad Sverige har, tror jag, i just den här typen av konfliktsituationer. Men när det gäller just Ryssland och Ukraina så blir det ju ändå uppenbart att vi behöver ta ställning, och då har vi tagit ställning, och då har vi också frånsagt oss våran roll som potentiella diplomater.
Intressant, Maria, du touchar på någonting som är väldigt intressant, för vi har tagit ställning, frånsagt oss rollen som diplomater, men vi är ju samtidigt inte stridande. Vi dras, alltså nu vi som i västvärlden dras ju steg för steg in i det här. Mm. Vad går den, Henrik? Vad går den röda linjen? Alltså, för nu är det ju liksom stridsflygplan och leopardstridsvagnar och Storm Shadow och gud vet allt.
Ja, den röda linjen går väl alldeles tydligt när ett mer aktivt deltagande från ett NATO-land. Men samtidigt, så jag vet ju att det finns ju bedömare som talar om att kriget är redan nu ett proxykrig, som är att detta är det tredje världskriget som pågår nu i ett förmaksstadium där vi har en tydlig blockuppdelning där Ryssland och Kina är allierade och just nu, och det här är ju underrapporterat också, just nu håller på att ta fram en egen form av reservvaluta, ett eget banksystem. För att det är inte så många som är inne precis på de här spåren, men i princip så är det så att eftersom den amerikanska dollarn har varit reservvaluta väldigt länge, då har man också ett internationellt överföringssystem för banker som kallas för SWIFT ofta i Europa, och det används globalt. Nu håller Ryssland och Kina på att ta fram ett eget sånt här
Kina
system.
Är förstås rädda att i en framtid när de försöker ta tillbaka Taiwan blir de också uteslutna av SWIFT, så då vill de ha något eget.
Ja, det är klart, men jag menar det som händer om den västerländska, så att säga, makthegemonin förlorar kontrollen över det som är världens reservvaluta, då är världen, det är en ny världsordning som händer där, och allt det här håller på att koka nu. Så att jag ber väl till min lyckliga stjärna att vi kan hålla kärnvapnen utanför det här, för att min största rädsla, alltså på allvarligt skräck, det är att en tillräckligt trängd, tillräckligt alienerad Putin kommer att bruka kärnvapen urskillningslöst som en strongman
oavsett
konsekvenserna. Ja. Jag tänkte vi skulle just gå till det här som Daniel var inne på. Några dagar innan den här våroffensiven annonserades så skedde den stora dammkollapsen i södra Ukraina. Natten till tisdagen var det. Så spreds det filmer som visade hur kolossala vattenmassor forsade ut ur den här kraftverksdammen. En explosion ska ha inträffat strax före tre på natten, hävdar Ukrainas underrättelsetjänst. Ryssland skyller på Ukraina som menar att det är självklart att ryssarna ligger bakom. Så här lät det från Rysslands respektive USAs FN-ambassadörer i veckan.
Saying that that Russia did it, why would we do it? And besides, the Ukrainians were threatening to ruin the dam long time.
I mean, come on, let's be obvious. I mean, why would Ukraine do this to its own territory and people, flood its land, force tens of thousands to leave their homes? It just doesn't make sense.
Nej, det verkar inte gå ihop, tycker USAs FN-ambassadör Robert Wood. Och innan dess hörde vi Rysslands dito. Han menar att Ukraina ska ha gjort det här mot sig självt och sin egen befolkning. Daniel, hur klarlagt tycker du att det är vad som har hänt och vem som bär ansvaret?
Nej, men klarlagt är det ju inte. Det har man lärt sig. Det här är liksom en statsterrorism eller terrorism på ett sätt som liksom... förr i tiden så tog olika grupper på sig. Ibland var det strid om vem som tog på sig terrordåd. Liksom IRA eller olika utbrytargrupper eller i Mellanöstern eller på andra håll. Idag sker de här, spränger gasledningar, det händer saker. Hela tiden detta också med liksom olika typer av IT-attacker. Det här är då liksom en fullskalig liksom sprängning av en damm. Jag tycker det verkar helt självklart att det är en sprängning av dammen. Det är en sovjetisk superdamm som dessutom tidigare föregångare har sprängts av Stalin. Jag tror att det är ryssarna, men jag kan inte säga att det är det. Och det tycker jag man har lärt sig av det här, att det här proxykriget som pågår, det här liksom att man gör saker för att förvirra, för att liksom dubbelförvirra. Jag tycker väldigt lite talar för att Ukraina har intresse av att förkorta sträckan som de kan anfalla Ryssland på.
Mm, och alldeles oavsett det, tänker jag, så den bild vi har fått här i väst av Ukraina är väl ändå att de inte skulle offra sin egen befolkning på det besinningslösa sättet.
Men man, alltså, så här, om man frågar är så här, är det bevisat, vet du att det är Ukraina eller Ryssland som har gjort det här? Då skulle jag säga att det vill inte jag sätta allt jag äger och har på. Men moraliskt så tror jag att det är ryssarna som har gjort det här. Ingenting talar för att det är ukrainarna.
Vad säger
men,
Maria?
Jag vet
säger
inte. Maria?
Om... Nej, men det ligger ju uppenbart mer i Rysslands intresse. Och sen om det här har varit någonting som har gjorts med flit för att det skulle få så här förödande konsekvenser, eller om det är någonting som egentligen hade ett annat syfte, att bara till exempel förstöra energiproduktionen, men som har skadat dammen så den har brustit och det har fått de här förödande konsekvenserna. Det är ju väldigt svårt att veta. Förhoppningsvis blir det väl utrett. Så av de bästa experterna så småningom. Men jag tycker egentligen, alltså det är ju intressant naturligtvis, och det behöver ju utredas, och det är ett enormt krigsbrott ifall det här har gjorts med flit för att skada människor på det här sättet. Men det är ju också intressant att reflektera över hur mycket strukturer vi har byggt upp i fredstid som är oerhört sårbara i en sån här situation. Och det har ju diskuterats tidigare, kärnkraftverket och vad som skulle hända ifall det blev skadat. Nu är det i farozonen igen på grund av att kylsystemet har problem också på grund av den här dammen som har förstörts. Och den här energiproduktionen som den här dammen står för, förstörelsen som den här brustna dammen orsakar nedströms med förstörd jordbruksmark och bostäder och evakueringar och allting sånt. Så det är ju oerhört... lätt att göra saker som orsakar väldigt, väldigt mycket skada på våra samhällen. Och vi har väldigt mycket känslig infrastruktur även i våra länder som skulle kunna användas emot oss av en händelse av sådana här konflikter.
Det handlar väl lite om var skamgränsen går också, tänker jag, Henrik. För att det finns ju, som Maria är inne på, man kan ju gå betydligt längre om man vill tillämpa den brända jordens taktik och bara liksom bara visa sin vrede. Vad är det värsta med det här, tycker du? Med den dammhistorien?
Ja, alltså utöver den humanitära katastrofen så är det väl det är två olika grejer som jag fastnar för. Och det ena, det är lite det som Daniel är inne på, att de här besinningslösa dåden utan avsändare bidrar till att skapa en rent allmän känsla av förvirring och kaos. Att när gasledningarna förstördes då för ett gäng månader sedan, det är inte tydligt vem som har att vinna på det, för att ryssarna förlorar kapaciteten att faktiskt tjäna pengar som de behöver i krigstid. Det är konstigt. Samtidigt, vem skulle vara där och utföra den operationen? Och det här och dammen och liknande angrepp skapar hos många en känsla av rotlöshet, misstro mot alla parter. Och det är klart, det gagnar ju förstås intressen som vill ha maximalt destruktiv kraft på alla som försöker med diplomati hålla ihop saker och ting. Mm. Så att mitt, det är väl min förutfattade mening av därifrån jag kommer. Men jag tänker ju att det är ryssarna som håller på med det här för att skapa så mycket förvirring och kaos i hela västvärlden så att det blir splittring i demokratierna och att vi inte kan koordinera oss på ett bra sätt.
Det här är veckopanelen från Kvartal och du lyssnar just nu på den version av podden som är öppen också för dig som inte prenumererar. Det innebär att vi nu kommer att hoppa över ett ämne eftersom vi vill att det förstås ska löna sig att vara prenumerant. Och den här gången hoppar vi över en diskussion om studenter som viftar med utländska flaggor istället för svenska för att fira sin examen. Vad är det där ett uttryck för? Och är det fånigt att bli lite sårad som svensk-svensk över en sån sak? Om du just nu känner att du framöver vill kunna höra hela veckopanelen och hela fredagsintervjun, gå in på kvartal.se/prenumerera och teckna dig för en kvartalprenumeration. Och jag törs nästan lova att du inte kommer att ångra dig. Och en sak till, som prenumerant lyssnar du också helt utan reklam. Vi lämnar då Sverige och går ut i Europa. För igår torsdag träffades en överenskommelse som beskrivs som historisk faktiskt såväl av EU-kommissionär Ylva Johansson som migrationsminister Maria Malmer Stenegard.
Ja, det känns faktiskt fantastiskt. Det var ju, har varit ett av mina huvuduppdrag som i min kommissionärsroll att lösa upp det här och se till att medlemsländerna börjar samarbeta och kompromissa och jobba ihop kring migrationsfrågan. Och jag uppnådde det igår, så det är klart att det känns jättestort.
Ja, det var stor lättnad och stor glädje naturligtvis. Jag trodde kanske inte riktigt att jag skulle få vara med om den här dagen. Men det här är viktigt på riktigt för både Europa och för Sverige för att vi ska få en hållbar invandring.
Sist hörde vi alltså den moderata migrationsministern Maria Malmer Stenegard som ledde förhandlingarna och dessförinnan Ylva Johansson, EU-kommissionären som har den här frågan på sitt bord då för kommissionens räkning. Maria, trots sina skilda politiska bakgrunder är de här två damerna rörande överens. Detta är historiskt. Är det det?
Alltså de har väl alltid varit överens i just den här typen av frågor.
Kanske det, jag vet inte.
Ja, det är i alla fall min uppfattning. Jag är inte så förvånad över det, att de tycker att det här är bra.
Mm. Vad tycker du?
Ja, nej, jag tycker ju inte det.
Men alltså med tanke på hur det ser ut i Europa så att säga, EU har ju, liksom måste ju jämka samman olika viljor,
ja,
och sådär.
Det är såklart.
På det sättet är det ju historiskt, det är ju alldeles riktigt. Och det har ju varit eftersträvansvärt under lång tid att man överhuvudtaget ska kunna närma sig någon form av överenskommelse som rör de här svåra frågorna om migration och invandring. Så att på det sättet så är det ju någon slags resultat åtminstone av de diskussionerna. Men det är ju ett deprimerande resultat därför att det handlar ju väldigt mycket om att man ska bygga det här forte Europa som vi varnade för vid EU-medlemskapet som jag hoppades aldrig riktigt skulle bli på det viset.
Nej, du var ju nej då, ja.
Jag var ju nej, men jag var ju också den som ledde Miljöpartiet till en annan position en gång i tiden. Så att jag har ju ändrat åsikt och är ju för EU-medlemskapet och tror väldigt mycket på Europeiska unionens möjligheter att kunna vara en positiv kraft i världen. Men jag tycker att det här är ett steg i fel riktning och jag tycker att det är ett steg också som gör att Europa lite skadar sin egen image internationellt faktiskt med den här politiken. Jag tror det kommer vara dåligt i längden.
Om vi i punktform ska dra några av de saker som ingår i överenskommelsen, så det land dit den asylsökande kommer ska
pröva ärendet och länder som ligger nära EUs yttre gräns måste bygga upp någon form av kapacitet för att snabbt kunna skilja på de som troligen inte har asylskäl och de som mera troligt har det. Och då ska det ske någon snabb avvisning av de här personerna som man menar kommer från länder där man normalt sett inte har asylskäl. Medlemsstaterna måste vara solidariska med varandra och hjälpa gränsländer som är under press när många flyktingar och migranter samtidigt söker sig dit. Och de EU-länder som inte vill ta emot asylsökande ska kunna, så att säga, slippa det och betala sig fria för 20 000 euro per asylsökande. Det är några av de här förslagen. Henrik, hur många av de problem som finns i migrationsfrågan inom EU löses av den här uppgörelsen?
Ja, alltså rent realpolitiskt så blir det här ju en form av ekonomistisk lösning på en del av problemen. Jag skulle vilja backtracka lite grann och säga att redan på 1970-talet så etablerade ju ekonomen Milton Friedman liksom axiomatiskt att man måste som en modern stat välja mellan att antingen ha en stor och frikostig välfärdsstat eller att ha öppna gränser. De två sakerna är nästan omöjliga att förena. På grund av att länder är olika rika så kommer det att finnas så starka pullfaktorer som kommer att dra folk till ställen där det finns ett ekonomiskt incitament för att ta sig dit för att man lever i armod. Det är fullt ekonomiskt rationellt. Och då hamnar man ju i situationen där jag uppfattar att den svenska nyliberalismen gjorde bort sig för att man ignorerade detta faktum i samband med den stora migrationsvågen och tänkte att vi ska ha typ både och. Vi låter folk komma hit och sen så talar vi inte riktigt om den stora medelklassen som nog är mer på Daniels sida här som vill ha en mycket stor välfärdsstat och alla de här systemen och höga trösklar in på arbetsmarknaden.
Han nickar och ser nöjd ut.
Och de här två storheterna kolliderar med varandra. Alla människorna som har kommit hit kommer inte in på arbetsmarknaden. Det blir jätterörigt och nu har vi en massa friktion i samhället på en massa nivåer som är jättetråkiga. Och det här ser vi liksom i hela västvärlden nu. Och det här lösningen som vi ser nu, det är en byråkratisk och ekonomistisk take på att försöka hantera det här. Och man har satt en prislapp då. Vill ni inte ha en person så kostar det ungefär 200-250 000 spänn. Och om man går tillbaka till ekonomen då, Joakim Röysts uträkning på det här, han beräknar ju att en person som kommer till Sverige som står långt från arbetsmarknaden kostar under sin livstid ungefär 70 000 kronor om året, hela vägen igenom.
För skatt, eller det gemensamma då?
Ja, det totala, allt från tandläkare till skola och liksom barnsystem, sjukvårdssystem, det blir en nettokostnad.
Och vad vill du, hur vill du koppla ihop de här två?
Ja, att det är ekonomiskt rationellt då, att betala för att slippa. Fyra år så har du betalat så har det betalat sig.
Men det är givet att den som söker asyl eller vill komma hit inte kan komma i jobb och bidra förstås då. Det är liksom ändå inte självklart att det är rationellt.
Jag vill ju göra en sista inskjutning här egentligen, och det är att jag hade ju egentligen önskat att man istället hade haft ett samtal rörande hur man skapar korrekta drivkrafter för hur mänskliga liksom flöden rör sig istället för att vi nu nästan uteslutande har en diskussion som handlar om hur stoppar vi människor från att komma in.
Replik Maria och sen Daniel.
Ja, nej, men det resonemanget bygger ju på att vi inte skulle behöva arbetskraft framöver. Men det är ju väldigt mycket som tyder på att den demografiska situationen i Europa kommer ju att göra att vi kommer att behöva människor som kommer hit och arbetar inom jättemånga olika sektorer. Det behövs enormt mycket arbetskraft. Och att få hit människor som redan har tagit sig igenom skolan och kanske vissa till och med som har universitetsutbildning som vi har sluppit bekosta. Att man skulle, det behöver ju nödvändigtvis inte vara en kostnad, utan tvärtom så finns det ju enormt mycket vinster i det om man hanterar det på rätt sätt. Sen kommer säkert Henrik och jag vara oense om exakt vad det där rätta sättet är, men jag tror inte att det är en smart strategi att se till att vi blir färre människor liksom, som vill vara i Europa, för vi kommer att behöva arbetskraft framöver också.
Nej, men jag tänker lite grann haka på det som Henrik sa i början där, nämligen att det var ju för några år sedan så tror jag faktiskt att det var så att nyliberalerna, liksom Reinfeldt sa att han skulle värna välfärdsstaten, men man tillsammans med Miljöpartiet bland annat så släppte man ju på en stor invandring. Och jag själv tror alltså att vi har råd med väldigt många människor, men man gjorde ingen ordentlig satsning på integrationspolitik, man såg inte till att människorna kom i jobb, inte ens i de jobb som finns. Så att man har en situation som är på riktigt liksom där människor är liksom tyvärr då inte tillräckligt sysselsatta. Sen är det ju väldigt positivt. Det är ju fler och fler som har kommit till Sverige som är sysselsatta. Så det går åt rätt håll, men det har ju under lång tid varit väldigt dåligt med det de sista 20-30 åren. Så att där har ju funnits väldigt mycket att göra, och det har ju fött ett stort motstånd som jag tror, liksom där, jag tror Maria har rätt, nämligen att man helt enkelt, vi kommer stå de kommande decennierna inför ett arbetskraftsbehov. Alltså den här åldrande befolkningen, vi behöver folk i välfärden. Och det stora reptricket kommer ju vara att se till att människor kan ta de här jobben. Att vi har människor, och att de människorna som är här eller kommer hit helt enkelt kan matchas in, utbildas till de här jobben. Och där tror jag att liksom det EU håller på med nu, de här två lättade svenska politikerna på olika nivåer som pratade i inslaget, statsrådet och kommissionären, de liksom, ett sånt här paket, det är stort sett omöjligt att få det liksom att lösa alla problem. Väldigt många problem, grundproblemen kvarstår. Länderna vill inte av politiska skäl ha invandring. Länderna behöver invandring. Vi har en väldigt orättvis värld, det är vidrigt. Alltså, jag förstår verkligen människor. Man ser de här fruktansvärda bilderna när båtar som kantrar eller nästan har kantrat, eller de som då kommer över. Jag förstår varenda en av dem, att de liksom sitta liksom i ett liv där man vet att tar jag mig liksom 400 mil norrut så får jag ett helt annat liv. Även om jag är allra längst ner i samhället, så kan jag och mina barn få det mycket, 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 mycket tusen gånger bättre.
Det räcker med att läsa Utvandrarna för att få lite förståelse.
Jag har själv gjort det. Min pappa kom hit på 60-talet. Mm. Alltså, jag tror att liksom en av de saker man borde göra är ju inte att bygga murar, utan att se till att på det sätt man kan gynna handel, alltså utveckling, entreprenörskap. De här människorna är inte... Det här är ju väldigt, det här är ju Karl Oskar-människor.
Mm, Henrik?
Ja, jag minns att vi var ju så ett gäng som var ganska impopulära entreprenörer när vi satt liksom när flyktingvågen pikade. Jag konstaterade att personligen så menade jag redan då att det här är liksom, när folk talade då om kompetensregnet som kommer till Sverige. Jag tror att man då tar väldigt mycket för givet och att det framstår som en mycket stor överrekrytering. För att det är ju också uppenbart, om man ska vara krass, att nu har vi en stor grupp människor som står väldigt, väldigt långt ifrån arbetsmarknaden, och där startsträckan för att komma in och bli tillräckligt produktiv för att man ska kunna leva upp till de svenska anställningskraven och faktiskt vara en effektiv bidragande part på arbetsmarknaden är mycket höga. Så att jag menar, en liksom företagsmässig motsvarighet, Jörgen, det är som att om du och jag hade ett företag tillsammans och vi visste att varje anställd som vi har i vårt bolag drar in 1 miljon kronor, och sen så kommer jag in till jobbet en onsdag och säger att du Henrik, vi kommer bli miljonärer. Va? Vad har du gjort? Jag har anställt 1000 pers. Så att, okej, det där kallas överrekrytering, för vi har inte overheaden på att få alla de här människorna att bli produktiva. Mm. Så att hur man än vrider och vänder det här, och man kan ha hur mycket humanitära, behjärtansvärda attityder som helst i det här, så är det så i botten så handlar det här också om ekonomi. Om man tar på sig en större overhead än vad nationen egentligen klarar av, så kommer det uppstå brister och det kommer knaka i fogarna på andra ställen i samhällsbygget. Och det gör det nu. Och det skapar missnöje som är mycket, mycket tråkigt att se, och jag tror det flyttar hela samhällsdebatten till en tråkig punkt som jag inte hade önskat att den skulle vara på. Den hade inte behövt.
Nu har vi hört lite olika argument i den här frågan. Allt lika spännande att lyssna på er. Därmed har vi kommit till er fria åkning. Ni vet, utse veckans person, veckans ord eller veckans citat. Vem börjar?
Får jag?
Ja, om du vill.
Jag tänkte försöka mig på att faktiskt knyta ihop säcken på ett okaraktäristiskt vis här. För att vi har ju talat mycket, vi har talat om både den oron i den stora världen. Vi har talat om den svenska flaggan och sommarpratet och vad som egentligen är svensk och vår identitetskris inför migrationen och alla de här sakerna. Och vet ni vem jag tror kan kännas som en neutral, enande figur här? Jag tror att det är Zlatan. Zlatan kan få oss alla att sluta upp och känna oss både som svenskar och som idrottsmän och även som aspirerande liksom potentiella framgångar själva, både som idrottsmän och som entreprenörer, både trots att man kommer någon annanstans ifrån. Finns det inte en sektknytande berättelse här?
Definitivt. Veckans person, Zlatan Ibrahimovic, men inte av det skälet att han slutar spela fotboll, utan att han kan bli en samlande figur.
Hans symbol, han är större än kungen, han knyter ihop oss.
Daniel?
Nej, men jag tycker att Ilja Batljan är liksom min veckans person. Han hänger kvar i mig. Han avgick ju för någon vecka sedan här, men hela det här liksom SBB liksom, med alla de här kommunalråden nu som liksom efter världens kränka blekhet så liksom inser de att det var fel att sälja sitt kommunhus, sälja sin morsa, sälja allting till debattland. Och liksom det här klassiska, om någon kommer med ett erbjudande, lite som Henrik Jönsson gör hela tiden, som låter för bra för att vara sant, då är det ofta det. Och liksom att på något sätt så här, om man, det här kommer en gammal, en slipad politiker, liksom bjuder på konjak på kommunhuset, på stadshuskällan och liksom säger så här, jag ska liksom ge er kommun, ni ska spara jättemycket pengar och sen kan ni köpa aktier och där ska ni bli jätterika och det ska vara otrolig utdelning. Men det enda vi behöver för den här otroliga utdelningen är att ni kippar in ännu mer i en nyemission. Så att det är ständiga nyemissioner, ständiga liksom expansioner. Det är liksom ett, det är ett riktigt jävla pyramidspel han har bytt upp. Och så började liksom Stefan Ingves, innan han ska avgå, återföra räntan till någon sån här 2% liksom. Och då kraschar alltihopa. Mm-hmm. Och det som är lite obehagligt här, det är kanske ämne för en annan där, det är att om vi kommer, vilket jag verkligen inte hoppas, få en sån här obehaglig 90-talskrasch igen i Sverige, då är det exakt så här den ser ut. Den ser ut som en kille med stora lån. Min farsa brukar säga så här, han är väldigt lyckad. Han började med 2 tomma händer och nu har han 20 miljarder i skulder. Det är liksom i debatten. Alltså, han ser ut som en ostruken kostym på SBBs huvudkontor medan man funderar på hur man ska skinna sina aktieägare en gång till.
Nu är inte Ilja Batshan här, säger jag som gammal public service-medarbetare, men han är veckans person för dig, Daniel. Han är alltså avgången vd från SBB Samhällsbyggnadsbolaget, fastighetsbolaget alltså. Maria, vad har du att bjuda på?
Osökt så kommer jag ju att ta upp K-pop, min favoritgenre här, eftersom det ju denna vecka är 10-årsjubileum för världens största band, BTS, som då har hållit på i 10 år och tagit över världen till slut med deras koreanska pop och rap. Och ni som inte ännu har lyssnat på BTS, ta chansen att göra det nu när det är 10-årsjubileum.
Ge oss någon låt som vi bör lyssna på som du tycker, gillar ni inte det här då fattar ni ingenting.
Min favoritlåt är ju Mic Drop. En väldigt kaxig låt som handlar om hur de ber sina hatare dra åt helvete, mer eller mindre.
Mic Drop ska vi definitivt lyssna på, Maria Wetterstrand, som alltså utnämner, ska vi säga, K-popen till veckans ord, kanske?
Ja. BTS.
Vi måste köpa loss licensen bara så fejda in den här av avsnittet.
Jag var väldigt sugen på det och tänkte samtidigt på Stim och andra saker. SWJ, Suonen Wetterstrand Jönsson, stort tack för att ni kom.
Jättekul att vara här.
Tack. Återstår bara för mig att som vanligt uppmärksamma er på den rika floran av blomster som fått kvartal att spraka på sajten den senaste veckan. I fredagsintervjun möter Staffan Dopping Svenska Dagbladets USA-korrespondent Malin Ekman. Och hon har en hel del att säga om mediernas roll både i USA och här hemma i Sverige. Ekman anser att medierna bidrar till polariseringen och våra svenska medier köper ofta amerikanska liberalers narrativ rakt av. I fredagsintervjun berättar hon också om sina drivkrafter och talar om den plikt hon anser att man har som journalist. Ola Wong har i en serie artiklar problematiserat vad han kallar västvärldens övertro på frihandel. Det kinesiska exemplet har tvingat oss att se över frågan igen, menar han. Kanske är det dags för industripolitikens återkomst, spår Ola. Hans text med rubriken Doktrinen om frihandel funkar inte är den första i serien. Och så har vi haft en mycket välläst och intressant diskussion om vindkraften och dess lönsamhet och miljönytta. På den ena sidan bland andra professor Christian Sandström som med texten Vindkraft, grön bubbla eller svart hål startade debatten. Och på den andra sidan finns bland andra den förre EU-parlamentarikern och vindkraftvännen Anders Wickman. Läs, ta källkritisk del av argumenten, kontrollera själva med källor ni litar på om ni hinner. Och framförallt, tänk själv. Trevlig helg.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare.
Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.